Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Ja, då får jag hälsa er alla hjärtligt välkomna tillbaka till Hemmaborgen. Och som ni kanske hör så är Fredrik Karlsson fortfarande i en hängmatta någonstans. Jag tror han är ute på vätten då, till och med. Elena Lövholm är inte heller här, även om hon som vanligt klipper podden. Utan ni får återigen dras med mig och Erik Karlsson här idag. Erik, hur mår du då?
Ja, men det stämmer bra. Vi hoppas att Fredrik har det bra i solen någonstans. Men han har ju fortfarande ögonen på ÖSK som alltid. Nej, men jag mår bra. Underbart väder just nu och det händer mycket i ÖSK. Så det är skitkul faktiskt.
Det vet man, eller jag har fått veta lite om det, men... I vårt ljudtest här inför så fick man också höra lite grann om att visst är du en kille som har lite bakgrund inom träningsdelen av livet. Det lät så på din frukost.
Ja, det stämmer. Men vi ska inte prata för mycket om det. Men jag tycker också om att träna och röra på mig. Och sen när jag själv slutade med fotboll så blir det ju... Jag måste liksom avdunsta min energi någonstans och då blir det på gymmet eller löpning så faktiskt. Själv då, Hugo, håller du igång?
Man gör vad man kan. Som du säger, vissa äter för att kunna träna bra, men jag tränar för att kunna äta bra och dricka bra.
Ja, det är snyggt.
Ja, gött. Men vi kanske komma in på lite ÖSK också, även det här avsnittet. Det är ändå därför vi får få sitta här och prata av oss.
Det är ingen som har gett oss fria tyglar och bara sitta och snacka skit, tror jag inte.
Så, nej, ja. Och det känns lite som att världen behöver inte en till podd där två killar ska sitta och prata om stuff.
Nej, jag tror inte det heller.
Det finns.
Ja.
Men lite ÖSK, vi har fått se en match sen senast. EP-matchen. Vad fick du med dig därifrån?
Helt okej insats, tycker jag, av ÖSK. Men generellt sett så var det en match med väldigt, väldigt lågt tempo. Det kändes som, för varje minut som gick så kändes som orken gick ner hos båda lagen, men framförallt hos ÖSK. Okej insats, men jag tyckte att defensivt så hade de framförallt problem med spelvändningar. Och vi såg ju där vi... BP:s mål att det var spelvändning med överlånga inlägg på bortre ytan och jag trodde han går två eller tre sådana innan BP fick fast bollen i yttre zon av straffområdet och sen får ju, jag minns inte vad han heter, Walker eller?
Alltså gud,
han i BP.
Jag har sån ångest över det här. Jag vet fortfarande inte om jag har sagt rätt. Jag kommenterade den här matchen.
Tim någonting, eller hur?
Ja, Tim och sen heter han alltså då Walker utan L-et.
Ja.
Och jag hade inte läst namnet innan. Jag hade skrivit Walker i laguppställningen.
Ja.
Och sen satt jag där och var så här, fan, det är inget L. Va? Är det Waker? Vaker? Jag landade ut i Vaker. Men så gjorde ju den jäveln mål också.
Vet du vad? Strunt samma. Jag tror alla förstår vem vi menar. Och han fick varje fall på sig alldeles för mycket tid att stå och måtta där. Alltså... Du och jag hade hunnit korka upp en flaska Amarone och liksom dricka upp innan någon gick ut och liksom stötte på honom. Så var min känsla. Men okej insats, men lite bristande defensiv. Och i offensiven, ja, de hade några halvchanser. Jag tror att det kan vara rätt svårt att leta fram ett highlight-paket därifrån. Men ja, det var väl mitt intryck. Vad var din upplevelse av matchen?
Ja, men dels lite samma, men jag... Jag tänkte väl lite som Christian Gärde sa till mig också efteråt att alltså, de försökte vara mer intensiva i den här matchen som vi pratade om också att Gärde vill att de ska vara och det har han tryckt ännu mer på. Vilket var svårt i liksom 30 grader värme på Grimsta IP på det där konstgräset. Men det jag tyckte de hade problem med som Christian också sa var att genombrottet, sista passningen in mot sista tredjedelen. För där kom de egentligen aldrig igenom, som du säger. Alltså, chanserna de hade var typ oftast kanske ett skott utifrån. Eller så. De kom sällan in i straffområdet och lyckades sällan slå något som ens liknande en avgörande passning.
Nej, men jag håller med dig. Och Jake hade ju en fin sån aktion där han, jag tror från ytterzon till vänster, får bollen, vänder upp och du vet, bara ner huvudet, zigzackar förbi två försvarare och sen i avslutet, där finns det mer att önska. Men just den tendensen, och det pratade ju även, jag snackade med Noel, jag minns inte när, om det var tidigare i veckan eller om det var i slutet på helgen. Vi snackade ju mycket kontrakt, men vi snackade också mycket om hans egen prestation och sådär. Och han pratade ju om att det satte sig lite i varje fall i hans huvud efter försäsongen, att när de första matcherna, när det inte gick riktigt som han ville, att skottet gick utanför istället för innanför stolparna, det blir lite mentalt också, att då man håller sig själv, man håller igen sig själv lite, man vågar inte göra, utmana den där sista backen eller gå på eget avslut. Så att jag tror det är någonting också ÖSK behöver jobba på. Noel var väldigt självkritisk mot sig själv och hela spelartruppen, att det handlar inte bara om att Christian och tränarstaber ska ge instruktioner, utan det handlar om att spelarna måste ta ansvar och våga göra det under matcherna. Så ja, var intressant lyssning. Väldigt klok för att vara så ung, Noel, tycker jag.
Ja, och som Jake Larsson kan vi få lite spelare som får personifiera det problemet, känns det som, de senaste egentligen kanske 2 åren. Han gör väldigt mycket rätt och sådär, men när det kommer till sista delen, bara sista, att bara sätta bollen i mål eller göra den sista gubben på rätt sätt och slå sista avgörande passningen, där har han, det har ju känts som en självförtroendefråga, och nu hela laget får känna på det också nu. Men för honom har det ju, den sekvensen du pratade om kändes ju väldigt tydlig för det också, han gör ju allt rätt innan, tar sig förbi, jag vet inte om det är 2 eller 3 gubbar inom straffområdet, kommer till skottet i ett ganska bra läge också, men ja, någon meter utanför liksom.
Mm. Och det är lite, det känns som en sammanfattning av ÖSKs säsong hittills, att bra fram till straffområdet eller till och med i eller runt om straffområdet, men där är det något som skaver. Så ja, vi får se om de kan lyckas förbättra det framöver.
Ja, och om vi ska ta lite avstamp i det och gå vidare med en liten segway till en annan grej vi behöver avhandla, så är det ju att i vårt förra avsnitt när vi fick spela lite grann, så resonerade vi väldigt mycket kring, ja men, Noel versus Kalle, liksom skillnader mellan dem, vad den ena bidrar med, vem som egentligen liksom kommer vara bäst för ÖSK i höst liksom. Men vi ska ju, nu har ju Kalle kommit in, vi ska prata lite mer om Kalle snart också, men just nu har vi en situation där ÖSK har tillgång till både Kalle och Noel. Och Christian har ju öppnat upp för det, och en omöjlighet är det absolut inte att båda finns kvar i ÖSK in i hösten. De två tillsammans på en poppetplan, vad tror du de två kan bidra med i just sista tredjedelen?
Det blir ju en otrolig tillgång om ÖSK får behålla Noel också. Då har man ju en väldigt stark anfallsuppsättning. Och jag tror framförallt att Kalle kommer ju tillföra mycket offensivt. Men Christian pratar ju om, och det håller jag med om, att han kan tillföra mycket i försvarsspelet också. Att även om Noel är en klok och duktig spelare redan nu, att lära honom ännu mer hur han ska pressa, när han ska pressa och när han ska gå in hela vägen och gå för att vinna bollen eller när man ska falla tillbaka. Så jag tror mycket smartness kan Noel lära sig av Kalle. Och att om Kalle får mer, vad ska man säga, bevakning, så öppnar ju det även ytor för andra spelare i ÖSK, Jake och Noel, som kan göra skador i motståndarens försvar. Så jag tycker det skulle vara väldigt spännande att de får spela ihop, och sen om de spelar som ett rakt anfallspar eller om det blir Christians andra formation med en anfallare och 2 inverterade yttrar eller släpande 10, det återstår ju att se. Men jag gillar tanken att se Noel och Kalle som ett anfallspar. Vad hade du föredragit?
Ja, som du är inne på lite grann, det sättet som Christian har kanske ställt upp på flest matcher har ju varit den här formationen med Noel som spets och sen 2, ja, vi kan kalla dem för släpande 10 på något sätt liksom, bakom. Men han har ju också testat att använda sig av en formation med 2 mer renodlade anfallare, med Noel och Jake där. Och ja, men tanken på att få se Noel och Kalle där. Jag gillar framförallt det du var inne på med att Kalle också genom sin blotta närvaro drar på sig uppmärksamhet, och det kommer ju öppna upp ytor för de flesta andra offensiva spelarna, och även liksom att David Seger kan komma på andra vågslöpningar och sådär. Men det känns såklart fortfarande lite som ett drömscenario för ÖSK-supportrarna att både Noel och Kalle ska vara med in i hösten. Men skulle de vara det, så tror jag att det kan bli ett rejält lyft för ÖSK. För att då, både det där att Noel kan också få lära sig väldigt mycket av Kalle, men även det där att du får en sån helt annan tyngd framåt, känns som en tyngd som inte alls har funnits där nu när de bara haft tillgång till Noel och Adi.
Men precis, och sen kommer ju, då blir väl nästa grej att, och okej, vilka, låt säga om vi leker med tanken att Kalle och Noel spelar ihop, då blir det ju genast intressant att tänka på vilka spelare ska spela bakom, som om vi tänker som tre centrala mittfältare. Och där, du nämnde precis innan vi tryckte på play här, Elias Barzum, att han, om jag förstod det rätt, så spelade han som sittande mittfältare idag på träningen.
Ja, idag testades han bredvid Lucas Limon i den mer sittande rollen.
Ja, och han är ju otroligt fin att titta på alltså. Så det skulle vara spännande att se han som en av tre där, vad han skulle kunna uträtta. Men nu håller vi på att spekulera, det här är inget...
Vi ska också komma in mer på Elias Barzum lite senare.
Exakt.
Håll er till tåls.
Cliffhanger, ja. Nej, men det är spännande med Kalles ankomst och att det inte har hänt någonting med Noel än. Så,
För du är ju väldigt kunnig inom alltså, både statistik och formation och hela liksom, schackaspekten av fotbollen. Liksom. Om vi tittar på de två formationerna, dels den med två renodlade anfallare eller den med två släpande och en renodlad. Vad är, om man ska förklara lite enkelt, liksom, vad är skillnaden mellan dem och vad får du ut av liksom, de båda?
Ja, men, bra fråga. Och om jag ska dra min amatöranalys så skulle jag säga att om Christian väljer att spela med två tior och en egen anfallare så kommer det bli betydligt mer, kommer det kräva betydligt mer av de två centrala mittfältarna. För låt säga, då blir det de två som ska täcka väldigt stor yta och jobba från sida till sida och även täcka upp bakom de här wingbacksen. Och som jag nämnde, det kommer kräva väldigt mycket och det tror jag definitivt att en spelare som David Seger kan brösta bra. Men frågan är om övriga centrala fältare kan brösta det och Walker blir inte yngre heller, så att det kräver väldigt mycket mer av de två centrala mittfältarna. Därför skulle jag föredra att Christian spelar, om jag fick välja, med två centrala anfallare som självklart rör sig och har det som utgångsposition, Kalle och Noel, och sen tre centrala mittfältare och två wingbacks. Jag tror att det hade varit att föredra. Samtidigt så är det ju väldigt spännande, alltså tanken att ha Kalle och så har man Jake och Noel bakom, alltså den trion är ju riktigt stark. Men jag tycker inte att ÖSK idag har två stycken så pass skickliga centrala mittfältare som skulle kunna täcka upp den ytan det blir och jobba från sida till sida där. Så ja, det är väl den stora skillnaden tycker jag.
Ja, för det är ju alltid en lek med siffror, så är det ju, de man rör sig, men också man ska alltid komma ihåg det att lag nu för tiden har ju i stort sett alltid en uppställning i det defensiva spelet och sen en annan uppställning i offensiva spelet när man har bollen. Så att man ska inte läsa in för mycket informationer, men det är ju intressant att diskutera kring. Och som du säger, den stora skillnaden känns ju som är att med den formationen med två anfallare, ja, men då får du lite mer tre centrala mittfältare och en annan tyngd där. Medan den med två släpande och en anfallare, ja, men då blir det som du är inne på, två ensamma centrala mittfältare som ska istället täcka väldigt mycket yta.
Exakt, och egentligen båda formationerna, dagens fotbollstränare pratar ju väldigt mycket om liksom vilka ytor man kan såra, och båda formationerna är ju sårbara på kanterna skulle jag vilja säga. Så där blir ju ingen stor skillnad. Det är just där jag tror att arbetsbelastningen blir mycket högre på centralt mittfält om Christian väljer att starta med en anfallare och två tior. Det ska bli riktigt spännande.
Ja, vi har ju en anfallare kvar som vi också kan bara nämna, för det är ju väldigt, väldigt, en väldigt märklig situation kring Adifisic just nu. Och jag har precis innan vi gick in i studion publicerat en text om det, att som det ser ut just nu så vet han inte var han ska vara på lördag. Att de har inte hört någonting från Atalanta. Kontraktet med ÖSK går ut imorgon.
Ja.
Och han får inte vara med och träna efter det, va? Om man inte har kontakt med ÖSK.
Nej, han har ju hamnat i en otrolig konstig situation. Och ju, när man pratar med Adi så får man verkligen intrycket av att han... inte att han, vad ska man säga, vill hålla någonting dolt för oss. Utan jag tror verkligen inte han vet vad som händer. Men hans vilja är ju, om jag tolkar det rätt, det är ju att liksom fortsätta i ÖSK. Sen tror jag, både Christian och Jonas Lindgren, vdn, har ju sagt att Kalles ankomst påverkar inte någon annan situation i truppen. Men jag tror ju att det kan bli svårt för Adi. Men vi får se vad som händer nu. Och framförallt svårt för amerikanen som är på provspel. Han måste känna att det är en märklig situation just nu.
Ja, han, Han var inte med jättemycket och spelade idag på träning. Han fick komma in lite på slutet, men jag vill så satt han ganska mycket bredvid. Så att, ja, vi får se vad som händer med honom. Men det, han har det kämpigt just nu.
Mm.
Men nej, det är då, alltså, som jag hörde från Christian så har de alltså i Atalanta bytt. De håller på att byta akademichef just nu.
Mm.
Så att Adi har liksom fallit lite mellan stolarna. Så att det krävs att den här nya chefen kommer på plats och sen tar ett beslut. Kring Adi, huruvida de ska låna ut honom till ÖSK ytterligare, huruvida de ska kalla hem honom. Men det blir framförallt väldigt märkligt för Adi att sitta här och inte ha en aning om var han ska vara om två dagar liksom egentligen. Ska han sätta sig på flyg till Italien liksom lördag morgon eller vad händer?
Nej, verkligen. Jag håller verkligen med dig. Och det känns som att Italien har en historia av lite, inte just Atalanta, men italienska klubbar att kontraktera väldigt, väldigt många spelare i sin trupp och sen låna ut dem till höger och vänster och sen sluta det ofta i ganska dålig dialog med spelaren och hur framtiden kommer se ut. Så vi hoppas verkligen att Adi får tydliga besked i varje fall.
Ja, framförallt för Adis skull.
Ja.
Alltså, hemsk situation för en sån kille.
Exakt.
Men du, ska vi komma in på lite roliga, som vi inte har nämnt än, men som vi har snickrat ihop?
Ja, det stämmer. Nu ska ni lyssnare bli tvångsmatade med ännu en lista. Och
vi kan ju börja med att säga, innan vi går in på listan, vi kan börja med att säga att det här är ju såklart, vi har gjort det med anledning av att Kalle Holmberg kommer nu. Och att man tycker ju om de här värvningarna som kommer lite mitt under säsongen som kan liksom få väldigt instant impact, liksom kan påverka direkt. Det blir ju januari-värvningarna liksom för de europeiska klubbarna, men här blir det ju sommarvärvningarna. Så vi, med anledning av Kallas ankomst, så ville vi titta lite på tidigare sommarvärvningar som ÖSK har gjort.
Exakt, ja, men bra förtydligande. Och ni kommer säkert känna direkt att vi saknar en hel del många namn, men många av de riktigt lyckade nyförvärven är ju januarivärvningar eller har ankommit i februari, maj och så vidare. Vi kan ju rabbla några som har gjort väldigt stort intryck som inte är sommarvärvningar. Där har vi bland annat Jakob Rinne, Filip Rogic, Oskar Jansson, Robert Åman Persson, Mikael Almebäck, Dennis Kolander, Johan Mårtensson, Jake Larsson, bland annat, som vi skulle vilja ha med, men vi kan inte ta med dem eftersom de inte är sommarvärvningar. Och vi landade väl i en...
Ska vi ta dem nerifrån och upp?
Ja, men det tycker jag.
Och
det
sen,
tycker jag.
Så tar vi varje och så pratar vi lite grann om varje.
Mm, men precis.
Och vi... nostalgikänsla här inne.
Ja, det stämmer. Så 2030, vi har backat bandet 10 år till 2013. Och på plats nummer 5... en spelare som du brinner för väldigt mycket, Hugo. Så att den här kommer du få göra den stora utläggningen. Crespo Camara, berätta, varför är han vår femma?
Ja, men alltså, underbar anfallare. Alltså, så mycket power i en och samma kropp. Och sen även, framförallt det, han fick ju nästan mer impact egentligen året efter i Allsvenskan. Men han kom ju under året i Superettan och gjorde direkt 6-12 matcher i Superettan. Och han var, då var han, vad gör, jag ska också säga så här att det här blir mycket vad vi minns nu. Vi har inte gjort någon deep research och kollat på matchbilder och sånt där, utan det är lite med en klackspark. Men en fantastisk fin anfall att titta på. Men sen framför allt så blommade jag ut ordentligt andra säsongen i Allsvenskan och tryckte dit 14 på 19 matcher och var tillsammans med Podo, om jag minns rätt, var extremt bra i Allsvenskan det året.
Ja, nej, men jag är enig med dig. Det är otroligt fin och ett bra namn på listan. På fjärde plats placerar sig en spelare som jag minns var bra när han kom, men han hade ännu bättre siffror än vad jag kunde minnas när vi verkligen kollade upp det, och det är Martin Broberg som idag är assisterande till Christian Järdler. Har du, Hugo, anteckningar på hur många mål han gjorde den, för det var ju otroligt bra siffror.
Ja, alltså det här är ju, för det här är lite intressant att höra, för du har ju väldigt bra koll på svensk fotboll så där, men kommer ändå med lite perspektiv utifrån och titta på det här. Och du kan ju berätta lite om vad var din initiala tanke om Martin Broberg när han kom till ÖSK? Alltså sett tillbaka, när man ser tillbaka från nu liksom.
Exakt. Men första tanken om Broberg är ju att en lojal, arbetsvillig fotbollsspelare med en ganska fin fot. Och bland annat häromdagen så stod han efter träningen och försökte skruva in hörnor från hörnflaggan. Så att det sitter än, den där fina foten. Men det generella intrycket, en lojal arbetshäst som hade en fin fot, och det syntes ju i siffrorna, men han har säkert betydligt mycket mer att bidra med som jag inte har noterat så.
Ja, för jag och alla andra Örebroare förmodligen minns ju verkligen den här hösten som Martin Broberg kom in. För han kom från Djurgården och kom in som en orkan, känns det som. Och gjorde liksom mål på allting. Han är kanske det tydligaste exemplet jag har från början på en sån här sommarvärvning som verkligen kommer in och påverkar direkt.
Mm.
Och från att han var inte i laget egentligen överhuvudtaget i Djurgården under hela våren. Jag ska säga, jag kan inte svära på om han var, enligt Transfer Market så står det inte om att han var skadad eller sånt. Jag vet inte om det var något sånt, men han var inte i truppen överhuvudtaget efter de två första matcherna. Sen kom han till ÖSK och spelade, ska vi se, han spelade 15 matcher totalt i ÖSK och gjorde 10 mål på de här i Allsvenskan.
Ja, det är sjukt bra faktiskt.
Ja, det är verkligen sinnessjuka siffror.
Minns du vad han hade för roll liksom i lagbygget? Var han jag minns han som en höger ytter, men kunde spela centralt också. Alltså var han som bäst?
Jag för mig att han spelade ytter mittfältare. Mm. Jag för mig att han spelade ute till höger den hösten.
Inte supersnabb, va?
Utan... Nej, alltså han alltså kvick och snabb på slut, men inte så där alltså superduper, inte på tal om en annan rolig spelare. Inte Erik Bergson Bengtsnabb.
Nej.
Som i och för sig var lite för snabb för sig bästa. Men snarare liksom en väldigt gedigen spelare. Bra touch, väldigt bra skott från distans hade han. Och en klok spelare liksom. Och han peakade kanske absolut i hemmamatchen mot Elfsborg när han gjorde hattrick.
Mm.
Den säsongen. Sen hade han någon match som gjorde 2 mål och en del en petare. Men det hattricket minns i alla fall jag från Bern Arena.
Ja, nej, men fint namn. Och hade jag gjort den här listan hade han säkert varit en spelare som jag hade glömt bort hur stor impact han hade. Med det sagt, vi vandrar över till plats nummer 3. Och nu, alltså plats 1-3 är ju givna spelare, för mig i varje fall. Och där har vi placerat Astrid Ajdarević. Och
på Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ajdarević kom ju till ett bygge med sneda plankor. Och han tog fram sitt vattenpass och rättade till plankorna. Jag menar, han kom och skrev på för Örebro 2015. Då låg laget näst sist med 13 poäng efter 19 omgångar. När vi summerade säsongen så slutade ÖSK 9 med 37 poäng. Och en av anledningarna är ju hans ankomst. Och han bidrog bland annat på 10 matcher med 2 mål, 9 assist. Och det fina spelet fortsatte ju året därpå, och 2016 var han ju en av allsvenskans hetaste spelare. Bidrog alltid med framspelningar, hade en bra blick med liksom 360-gradigt perspektiv. Kunde hantera passningsspelets alla tre delar, korta, medium, långa passningsspelet. Hade bra och samspel och dynamik med både mittfältare och anfallare. Samtidigt så var han ju också lite rörig och bufflig. Han sa väl, jag för mig att han sa uttryckligen att han inte fick tillräckligt med respekt i ÖSK. Eller något sånt. Att,
det låter ju som ett Ajdarevic citat om inte annat.
Ja, nej, men precis. Och kanske där och då hamnade han i liksom individualismens epicentrum. Han fick liksom, han kom hit, doppade två spetsarna i ÖSK, lämnade och drog vidare. Men otroligt fin sejour och en otroligt fin spelare.
Ja, det här är också en spelare som egentligen alla som har följt ÖSK verkligen minns, kanske framförallt för den här tiden, men tidigare också. För att alltså, han hade en högsta nivå som har varit svår att överträffa. Det är få spelare som har kommit upp i sån hög högsta nivå i ÖSK de senaste 10 åren. Och hans vänster fot är ju helt magisk också.
Jag håller med dig. Och på tal om högsta nivå så leder det oss in till en spelare som också hade det. På plats nummer 2 så har vi placerat Nahir Besara. Och om jag inte minns fel så har väl han också egentligen 2 vänder i ÖSK under det här tidsspannet.
Ja, det har ju Astrid också. Jag ska dubbelkolla exakt vilka vänder det är. Men du kan prata lite mer om det här så länge.
Ja, men under tiden du kollar upp det så kan vi ju bara nämna kort att för oss är ju Nahir Besar en spelare med otroligt hög högsta nivå och allmänt jämn i sina prestationer. Outtröttlig klassmittfältare som behärskar det mesta. Bidrog också med mycket poäng för att vara en sån spelskicklig mittfältare. Alltid fina fötter och expert på spelvändningar. En ledare och förebild som alltid tog ut sig till max på planen. Och i toppform är han. Ja, alltså jag undrar om när Nahir Besar var som bäst, jag undrar om han inte hade den högsta höjden under den här tidsperioden, det ska sägas. Och som jag nämnde, alltid en vass poängspelare, både med framspelningar och mål.
Ja, men han har ju tre sejourer.
Tre sejourer till och med.
Dels 16-17 kom han i augusti från Göstepe.
Just.
Och sen dök han ju upp här 1920. I juni. Och sen var han en vända i Hatta klubb i Förenade Arabemiraten innan han kom tillbaka sommaren 2021. Vilket var sista sessionen då innan han drog till Bayern. Och han, det här är också en av spelarna som kanske den som liksom under sina perioder han har hållit en fruktansvärt hög klass i ÖSK.
Mm.
Och man, även under det brutalt dåliga 2021 så var han ju ändå spelarna som ändå höll sig på en acceptabel, känns fel att prata om när det kommer till Nahir Besar, men ja, en högst godkänd nivå liksom, när andra föll igenom totalt.
Ja, men verkligen, och det känns inte som att han har fått ett erkännande egentligen först sedan de två senaste säsongerna i Hammarby, alltså att verkligen vilken klass mittfältare det är. I ÖSK har han säkert varit uppskattad och att här i regionen så, men om vi tänker brett generellt i Sverige, då har man verkligen verkligen förstått, och jag har alltid respekterat Nahir Besar, men det är verkligen en rakt igenom klass mittfältare.
Ja, men det där är också ett intressant perspektiv. Jag tror många örebroare känner igen sig i det, att rikspressen är ju ofta väldigt fokuserad på Stockholmslagen och de stora lagen.
Ja.
Och det har varit lite som med Besar, att när han väl gick till Bayern och har varit extremt bra i perioder allsvenskans bästa spelare i Hammarby, så har folk liksom bara sagt, jävlar vad bra han är, liksom, har ni sett Nahir Besar?
Mm.
Och då har vi som bor här lite stått och bara, ja, vi har sagt det ett tag nu.
Var har ni varit i 10 år?
Ja, men nästan lite så. Ja. Lite den känslan i alla fall.
Ja, och det leder oss in på plats nummer 1 där vi har placerat Nordin Gerzic. Och han såldes till Real Göteborg för en väldig massa miljoner. Nej, men 8-9 miljoner om jag minns rätt. Och kom tillbaka 2014 och gjorde ÖSK väldigt mycket bättre. Med sin passningsskicklighet och klokhet fyllde han en lucka som jag tycker ÖSK saknar än idag. När vi fick se Gerzic spela fotboll i sina bästa stunder så tyckte jag att han alltid var på rätt plats vid rätt tidpunkt och fattade rätt beslut. Han hade teknik och split vision, ögon i nacken, och när han inte gjorde rätt så såg han till att aktivera hockeyröven och fixa frispark i rätt situationer. Dessutom hade ju Gerzic ett bagage, och alltså något som smutsade ner den här helylle imagen och ja, men den mänskliga faktorn. Han kom tillbaka liksom efter en turbulent tid och landade på fotbollsplanen som en fjäril med ömma fötter igen. Det kändes som det tillföll lite. Sen var det ju en tid när ÖSK var otroligt stabila när efter Gerzic kom tillbaka. Man blandade ju några placeringar på övre halvan, men sen var man ju också en stabil nia under många år där med Gerzic som otroligt viktig på centralt mittfält. Och jag tror ju att han kommer säkert ha en roll i ÖSK i framtiden. Så.
Ja, det tror jag också. Vi ska också nämna här, vi har lite kofotat in honom, för han kom på lån tillbaka från Göteborg först 13-14, och det är från den vi har tagit nu.
Ja.
Sen var han ju lite och studsade tillbaka Göteborg på lån så där, innan han slutligen kom 2015 på en free transfer. Men som du är inne på, det Nordin Gerzic framförallt är att han har ju varit liksom, även efter Magnus Wikström och de här, och Fredrik Norback och även Patrik Hagen, när de som föll bort sig. Han har ju varit Mr. ÖSK egentligen.
Mm.
Ja, från det att han kom tillbaka från Göteborg tills dess att han la av något år sedan. Och är ju en av klubbens absolut största spelare i de tiderna. Och han var ju även med, det var ju, han såldes ut till Real Göteborg som du var inne på. Det var ju 2 år efter att ÖSK hade slutat 3 i Allsvenskan.
Mm.
Vilket är deras bästa placering sedan andra plats sedan 94. Så att han har ju också visat, både varit den här lång, som att säga, den här ledargestalten som funnits med under väldigt många år och även haft den här otroliga höjden. Jag menar, dels den tredje platsen jag tog då, men även sen senare så har jag hållit en otrolig nivå i ÖSK.
Exakt, och han går väl lite under Besara, alltså att vi utanför Örebro kanske inte uppskattade hur bra han egentligen var. Det var känt här i regionen, men för brett i Sverige. Jag har svårt att minnas någon mer än Anders Svensson egentligen som kunde konkurrera med Gerzics kvaliteter. Så otroligt.
Ja, under de åren så var han ju verkligen på den nivån. Och han, ja. det är inte, vi har ju inte varit direkt bortskämda med landslagsspelare från Örebro haft några, men inte från ÖSK och sådär. Men både Micke Almebäck och Norin Gerzic fick ju spela januariturnén under de här några av de här åren. Och så att han var ju verkligen och knackade på den landslagsdörren. Sen blev det aldrig mer än så, men bara det bevisar ju ändå lite vilken nivå han höll.
Ja, exakt.
Vi alla minns ju frisparken mot AIK som han satte. Och så pass länge. Även om vi saknar hästsvans Gerzic, lite mer runda Gerzic för några år tidigare, så var ju framförallt när han hade sitt pannband, sitt medellånga hår liksom. Och sen även, han hade alltid tejpade handleder då. Det är en sån här sak man absolut kommer ihåg.
Ja, det är viktigt att se bra ut, inte bara vara bra.
Ja, verkligen. Så.
Och sen ska vi ju, det var ju våra lyckade värvningar.
Exakt, vi ska komma in på de mindre lyckade och prata om dem. Vi kan också bara ta lite kort. Nu kommer Kalle in här som en sån här sommarvärvning.
Ja.
Vart tror du liksom, har han chans att slå sig in på den här listan efter den här hösten? Eller om man ska försöka liksom vara profet och sia om framtiden?
Mm. Det tror jag definitivt. Jag tror ju att han, alltså det ska mycket till om han ska peta Gerzic, Besara eller Ajdarević. För de har ju haft otroligt stor impact. Men det är klart att han skulle kunna, låt säga, om vi leker med tanken att Kalle skjuter upp ÖSK och sen får ett par fina år i Allsvenskan. Då blir det ju definitivt värt att diskutera. Och då skulle jag säga spontant att han kan peta ner både Broberg och Crespo Camara ett hack. Men ska han upp på topp tre, då kräver vi mycket av Kalle. Och det är mycket troligt att han kan väl leverera det. Men det ska han upp till bevis nu. Sen kan vi ju nämna några bubblare som var nära på att leta sig in. Vi har ju bland annat Dennis Hymmet som
vi måste ta.
Vår kollega Billy brann ju väldigt mycket för att få in Dennis Hymmet på topp 5 här. Så berätta vad du minns om.
Ja, men det köper man också. Det här är så pass mycket nutid att man ändå har liksom jobbat med det under tiden på något sätt. Men alltså framförallt, han har ju den absolut största debuten. Jag vågar hävda att det är den bästa ÖSK-debuten som någon ÖSK-spelare någonsin har gjort.
Mm.
I och med att han, ja, vi har ju varit lite svältfödda här i stan på rivaliteter.
Ja.
Så ÖSK har ju egentligen, det har ju varit Norrköping liksom, i och med att Degerfors har varit så långt borta tidigare. Så Norrköping har ju varit det stora rivallaget liksom. Och att då gå in i sin debut på Bern Arena och göra ett hattrick mot Norrköping hemma och när ÖSK vänder och vinner med 4-3.
Det är stort.
Ja, det är svårslaget. Sen på något sätt blir det ju ännu mer mystiskt på något sätt och ännu mer större på något konstigt vis känns det som, genom att det var ingen som fick se det. För att det var pandemin.
Mm.
Så det var tomma läktare. Det skapar någon form av mystik kring den här matchen egentligen.
Det bygger hans legacy ännu mer, hör jag. Mm.
Ja, så gjorde han ytterligare 2 mål och även 4 assist, tror jag, den hösten efter att han kom.
Ja, men kort men fin period.
Ja, verkligen. Framförallt den debuten. Ingen kommer glömma honom efter den debuten.
Nej. Och sen diskuterades även Daniel Daje Björnqvist. Han letar sig inte in på topp 5, men vi nämner honom. Som,
det är också lite på de här... Alltså, vi har ju smygit in lite sådär att man ska... Alltså påverkan man har haft efteråt också.
Ja.
Inte bara tidiga impacten. Så, och Daje är ju... den numera absolut största kulturbäraren i ÖSK.
Exakt, och en annan bubblare som vi pratade om var Spettim Hassani, och det är väl vårt hipsterval, men han hade ju otroligt...
Jonas Benn, hur blev vi jättearg om man hörde det och säga att ett hipsterval?
otroligt fin poängproduktion i svartvitt. Han kom ju och gjorde 19 poäng debut som säsongen, 12 mål 7 ass. Och sen
var ju anfallen som sköt upp ÖSK i Allsvenskan.
Ja, men exakt. Och sen, om jag minns rätt, så spelade han bara halva säsongen därpå innan han gick vidare. Och Han stänkte väl in 5-6 mål där också i allsvenskan.
Ja, det stämmer nog.
Så ja, han hade kunnat leta sig in. Men det är starka känslor kring Broberg och Crespo Camara. Så de petar man, och topp tre petar man inte. Så, ja.
Nej, och sen ska vi ju nämna att vill man se spett i nuftin så är han ju tränare för Mariebergs IK i Division 5. Och även dykt upp både som spelare och även stått i mål för Mariberg de senaste åren.
Ja, bra trivia. Ja. Men ska vi vandra över till den mindre charmiga listan med, inte usla, men mindre lyckade värvningar till ÖSK. Och här har vi väl egentligen inte listat dem, för det känns ju inte särskilt schysst att utnämna någon till den sämsta sommarvärvningen. Utan vi har samlat på oss 5 namn, och så får vi prata om det vi minns, och vi kommer väl ändå inte minnas så särskilt mycket, för det är väl en av
dela upp dem lite, men sen,
parametrarna för att komma med här.
Ja, precis, och det är några roliga namn där.
Ja, men jag kan börja med Daniel Sobralense. Han kom ju från, och han var ju också en del av det här otroligt uppsnackade Real Göteborg, och det gick otroligt långsamt tyckte jag när han var i ÖSK, och för att ens leverera en passning eller dylikt. Ja, men det syntes att hans kvaliteter och fart och lungor, nej, det var inte mycket man fick se av hans sejour här i ÖSK. Det var en fin spelare i Kalmar innan han gick till Göteborg, men i ÖSK gjorde han inte många glada, vad jag minns.
Nej, och jag kan helt säga att jag inte minns jättemycket av hans tid där, och det säger vi ganska mycket i och för sig också.
Ja, vi vandrar ner till nästa som är Petri Forsell, och där ska jag villigt erkänna att jag kan inte minnas en minut jag har sett med Petri Forsell.
Den stora frågan är, vem är Petri Forsell?
Vi googlar, vad gör han idag?
Vi googlar Petri Forsell. Mm. Det blir en sån här liten smygig, vad är det heter? Vad gör han då? Eller, de har ju något segment de brukar ha i Hemmaborgen. Nu ska vi se vad Petri Forsell har, vad han gör just nu. Han lirar fortfarande Inter Åbo.
Oj.
Och har framförallt haft en lång karriär i Polen.
Herregud.
Stal Miljek, Corona Kelce, var på lån i HIK Helsingfors och sen Medjlenica. Ursäkta uttalet där. Men så insprängt mellan massa finska lag och massa polska lag så har vi ÖSK 2017. 8 matcher, inget mål. Och jag minns ingenting om Petri Forsell.
Nej.
Vem är han?
Om ni lyssnare minns någonting om honom får ni gärna säga vad. Och om det var...
Maila in till sportenät.na.se.
Ja, men precis. Era bästa Petri Forsell-minnen.
Finns det något så blir jag imponerad.
Vi går genast till nästa namn som är Romain Gall. Och för mig är han ansiktet utåt för anonymitet, här varje fall i ÖSK. Han var ju väldigt framgångsrik i GIF Sundsvall, men i ÖSK, där gick det inte som det skulle. Det finns inte många goda minnen av Romain Galls tid.
Ja, men det vill ju liksom aldrig, han har ju uppenbara kvaliteter när han blixtrar till.
Och framförallt
egentligen Dennis Hymmet hösten vill jag minnas att han kunde blixtra till lite grann och sådär. Men jag vet inte, det lyfte liksom aldrig, och hans potential var inte ens nära att uppfyllas i ÖSK.
Nej, och sen kom han ju även om det inte är en stjärnspelare, han kom ju ändå in med ganska hög svansföring att vara en spelare som skulle bidra offensivt, och det gjorde han ju verkligen inte. Vi vandrar raskt vidare till en spelare som du har brunnit för att vi ska ha med, Richard Friday.
Ja, vi ska ha med Richard Friday. Fantastiska Richard Friday.
Lägg ut texten, vad utverkade han här? Fick han någonting?
Ja, men Richard Friday kom hit tillsammans med brassen Patrick Loan under ungefär samma period när ÖSK hade ett brinnande behov av en anfallare. Mm. Och den stora frågan var liksom hela tiden vad Richard Friday gjorde på planen. För att han var liksom, förlåt Richard, men han var liksom uselheten själv på något sätt. Det var nästan lite jobbigt att se honom spela. Och anledningen att jag också var med Richard Friday, förutom att han liksom misslyckades totalt i ÖSK, så vi var också med honom just för att han bara för några veckor sedan sänkte ÖSK för Gais.
Ja,
som ett enda stort liksom fuck you till hela ÖSK på något sätt.
Snacka om att sluta cirkeln.
Ja, verkligen.
På ett mindre lyckosamt sätt för svartvita supportrar.
Ja, men han är lite så här också en sån här spelare som verkligen bara får personifiera den tidens ÖSK.
Ja, sen har vi 2 stycken namn som det tar emot att ta med dem, för att de är, jag tycker så här, de kom hit på riktigt usla förutsättningar och det blev bara fel när de kom hit. Och det är ju Ahmed Yassin och Jiloan Hamad. De hade ju väldigt svårt att kanalisera sin sin kvalitet de faktiskt besitter. Men jag har svårt att säga liksom rakt ut att de är floppar. Men jag kan tänka mig att de kostade en hel del. Och Gilloan har ju pratat själv om att det blev inte lyckosamt här.
Nej, och det, man behöver inte, alltså, det finns ingen anledning att peka finger på någon och säga att alltså, så här, det, si och så. Men jag har inga problem med så att säga att det var stora floppar. Mm. Så, för att de pengarna som gick in i båda de två värvningarna och det utfallet som blev, så var det ju alltså katastrofala värvningar på så sätt. Och de fick ju verkligen inte till överhuvudtaget och spelade ett väldigt dysfunktionellt ÖSK som du var inne på också.
Mm. Ja, nej, men exakt. De hade ju verkligen inte förutsättningarna på sin sida, men samtidigt har man det lönekuvertet så måste vi kunna kräva mer. Så kan man ju säga.
Ja, så är det. Och framförallt kan man ju, alltså, med det i potten så kan man också framförallt säga att det var floppar. Och det tror jag båda två skulle skriva upp på också, att de värvningarna var floppar. Och sen har vi ju, alla har ju sett vad både Ilo Hamanda och Ahmed Yasin kan åstadkomma och vilken nivå de har i sig.
Mm.
Men den dök ju inte upp överhuvudtaget i ÖSK.
Nej, men synd för alla parter egentligen att det inte gick vägen för någon av dem egentligen. Så, och det var alla spelare vi hade noterat. Sen har vi ju elefanten i rummet. Nej, men vi, den största floppen som...
Han fick ju strykas på grund av att han inte kom på sommaren.
Exakt.
Men han bör ju nämnas ändå.
Ja, i sammanhanget. Han är väl radioaktiv här i Örebro. Han får väl alla att liksom bita på naglarna av och bara höra namnet. Tobias Gran, han hade väl... Vad utrytte han egentligen? Han kom hit med stor svansföring.
Har du skrivit ner vilket år var han kom hit?
Jag tror han kom hit 2013. Men nu 2013, 2012, ja. Och han visade väl stundtals klass i Mjällby. Men i Örebro blev det ju en riktig, riktig, riktig flopp. Och han var väl egentligen en satsning på ersätta Gerzic. Alltså han värvade väl in som ersättare till honom.
Ja, det var absolut.
Och liksom, det blev ju en katastrofsäsong och ÖSK åkte ut. Han lämnade klubben.
Han var usel. Jag vet inte vad du har för bild av Gran utifrån, men här i Örebro, som du sa, alltså radioaktiv var ett ganska träffande ord för att beskriva Tobias Gran.
Ja, men precis. Och han fick väl skrämselhicka och sätta på sig ÖSK-tröjan, för han ju uträttade ingenting. Så han bör nämnas, men han är lite för tidig för att kvalificera in, och han kom på vintern.
Ja.
Så ja.
Men då har vi ändå fått prata lite Tobias Gran. Och det,
exakt.
Även om det är ett radioaktivt ämne, så är det ändå ett ämne man vill på något sätt ta upp det, för man vill att ingen ska glömma Tobias Grans session i ÖSK.
Ja, men nog sagt om Tobias Gran, tycker jag. Vi behöver liksom inte prata mer om det.
Nej,
folk kommer må dåligt.
Ja, de kommer må dåligt så det räcker och blir över.
Ja.
Men för att avsluta podden på ett lite roligare sätt än flopplistan, som vi kan kalla den.
Mm.
Så det skulle vara intressant att nämna lite grann och höra, när vi ändå har chansen. Nu sitter vi hemma i Borgens studion här. Vi har makten i våra händer att säga vad vi vill och kan och tycker nu.
Ja.
Så om vi har tagit ut varsin spelare som vi tror kommer lyfta ännu mer under hösten och vara en injektion för ÖSK.
Mm.
Du kan få börja med din. Vem har du tagit ut?
Jag har tagit ut Samuel Dahl, och det här är ju inte på något sätt en spelare som redan har gått under radarn. Han har ju fått väldigt fina hyllningskörer från de flesta håll, men jag tror att han har ytterligare en nivå i sig, och det var en så talad sekvens på senaste träningen när jag var på, när de tränade framförallt vänstersidan, han och Dano, att de skulle utmana göra sin gubbe och sen slå ett inspel till störtande spelare mot straffområdespunkten, och han gjorde först bort Daje och sen slår in ett magiskt inlägg som faktiskt amerikanen nådde högst på. Och
Simonia.
Att du hörde hur jag fegade ur där och inte vågade säga.
Ja, jag märkte det. Men eftersom jag behövde plugga in den när jag skulle kommentera honom, så hade jag lite bakut.
Ja, men Samuel Dahl, otroligt fin. Fina fötter, han är snabb, irrationell, även stabil defensivt. Så att jag tror att vi kan få se ytterligare en växel i honom under hösten, men det är ju ett ganska fegt val av mig.
Ja, men ja, fegt är inte, men samtidigt så, alltså, bra spelare kan ju också ta stora kliv.
Absolut.
Och jag håller helt med, Dahl har varit jättebra, men jag tror som det är också att han har ytterligare nivåer i sig, för att han ser oerhört bra ut för oss som ser honom även liksom på träning och sådär.
Och det syns även i siffrorna. Jag förstår att ni blir urless på att lyssna på att jag drar med siffror, men att han har väldigt fina siffror där, hur han transporterar bollen över stora ytor, är involverad väldigt mycket och låg felprocent på sina passningar, så väldigt fin spelare. Och vi går över till dig, Hugo. Hur lyder ditt val?
Ja, men då, om ditt val på något sätt är fegt, så är väl mitt något modigare på så sätt. Mm. Och jag vet att det här är en spelare du också uppskattar väldigt mycket, så du ska också säga din beskärda del om honom. Men jag tror och hoppas, vill jag kanske inte säga, men jag tror verkligen att Elias Bazoum kan bli en rejäl injektion för ÖSK hösten nu. Han har ju varit skadad och inte spelat sen den där matchen i Jönköping när ÖSK säkrade kontraktet i Superettan i höstas, och gjorde första matchen nu mot BP, och det var ju mest bara att få komma in och känna på det. Och han sa det att han var nästan förvirrad över var han skulle stå och sådär, minns ingenting, men det var kul att se honom tillbaka. Och testade sig, som vi inne på förut, lite grann på som en av de två sittande mittfältarna på träningen, och han har ju en otrolig högsta nivå när det kommer till tekniken och vad han kan utsätta med bollen vid fötterna. Kan han få varva upp och komma i form och sådär, han kommer inte vara en spelare som startar varje match när höstsäsongen drar igång överhuvudtaget, men jag tror verkligen att han kan bli en injektion att kunna använda på flera olika positioner för Gärdler. Och kan han få liksom hitta formen och trampa fart lite grann, så kan han bidra med jättemycket, tror jag.
Jätteintressant val, och jag skriver under på allt du säger om Elias. En intressant tanke hade ju han som är på varje ÖSK-träning, heter han Hasse?
Hasse Seitz.
Han brukar ju ha, inte alltid, men kloka saker att säga om spelare.
Han har alltid saker att säga åtminstone.
Verkligen. Och han missade väl han missade ett par träningar för att, om jag förstod det rätt, så är han på husvagnssemester.
Det brukar han vara.
Lite titt som tätt. Men han sa i varje fall att det som är intressant med Elias är att han är ju en spelare som är snabbare med bollen än utan boll. Då växlar han helt plötsligt upp tempo, och bollen sitter alltid klistrad kring foten och har ju förmågan att göra svåra saker i rörelse. Så otroligt fin teknik och kan verkligen utvecklas till något bra för ÖSK. Sen blir det intressant att se vilken position han själv föredrar, vart han själv vill spela och vart Christian kommer att placera honom. Men väldigt, väldigt fin fotbollsspelare.
Ja, väldigt träffande av Hasse faktiskt. Det är ganska exakt det Elias är, att han är en spelare som är snabbare med bollen vid fötterna än utan, känns det som.
Mm.
Och det definierar honom som spelare ganska bra egentligen. Och kan man sätta en sån spelare i rätt ytor vid rätt tillfällen, så kan man ju få en otrolig utveckling på det.
Jag håller med dig.
Ska vi avsluta det här avsnittet med att också göra lite reklam, för jag är ganska säker på att det här avsnittet kommer ut imorgon under dagen, och på kvällen imorgon så möter ju ÖSK IK Sturehof i distriktscupen på Sörbyvallen. Och kan ni inte ta dig dit för att se den, vilket jag ändå rekommenderar även fast jag jobbar på NA, så kan jag också rekommendera våran livesändning av matchen på NA.se, där vi sänder hela matchen, där man förmodligen kommer kunna se bland annat Elias Bazoum i spel, också många andra avlagsspelare plus några U19-spelare.
Ja, men superbra, Hugo. När drar matchen igång?
Så att vi 19.00. Så att vi börjar sändningen 18.50.
Mm. Så precis som Hugo sa, kan inte vara där, så logga in på na.se och kika på matchen.
Men det, så tackar vi för oss. Vi får väl se om det blir, vi har blivit lite roastade av våra lister här på redaktionen innan, så vi får väl se om vi får förnyat förtroende ännu en gång, eller om det här är sista gången ni får höra av oss.
Jag har svårt att tro det, men ja, vi håller alla tummar.
Ja, vi är rena chockade att vi sitter här en andra gång.
Japp.
Ja. Stort tack för att ni har lyssnat på avsnittet, och på återhörande.
Tack hörni.
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.